Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Dags för lite reklam, och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket Sammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Eftersom portföljerna faktiskt är så pass bra, vi har haft dem i flera år, så behöver man inte göra någon större ombalansering om man gjorde den i april förra året. Men om man är ny och vill börja eller ha en inspiration eller höra hur man resonerar kring att bygga olika portföljer för olika horisonter och olika risk, ja men då är det här ett bra avsnitt.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags för avsnitt 186 och vi ska prata om modellportföljerna. Vi ska prata om ombalansering 2021. Det vill säga de här små, vi gör ju bara förändringar i portföljen en gång om året i normala fall. Under de här senaste 7 åren har vi bara gjort en gång om året förutom förra året, och vi gjorde det 2 gånger på grund av marsnedgången som var så här börshistoriens snabbaste nedgång. Ja. Men tanken är väl här att nu gör vi de ändringarna som behövs och sen låter vi portföljerna vara resten av året. Så att detta är ju egentligen, vad ska man säga, en fortsättning på de avsnitt som vi har kört tidigare här i januari. Att normalt sett så brukar vi alltid titta på så här, hur gick förra börsåret? Sen tittar vi på okay, vilka är de fonderna som är nytillkomna eller bra detta året som vi kanske vill byta ut en laguppställning. Och sen kommer då dagens avsnitt där vi tittar på liksom portföljen. Så hur gör vi laguppställningen med de här nya spelarna?
Ja, precis. Ja, för det är väl olika, de här olika pusselbitarna där, ja, fonderna ska, ja, ha olika stor andel och så, eller?
Ja, ja, precis. Mm. Hur matchar man ihop de här spelarna? För att det är lite som vi pratade om i ett avsnitt här om veckan. Att om man ser det, nu blir det mycket metafor här, men om man ser det som ingredienser, om man ska baka en kaka, så är det lätt att tro så här, nej, men vi har 10 fonder, vi tar liksom 1/10 i varje. Men det är ungefär som att baka och så ta liksom 1 deciliter socker, 1 deciliter vatten, 1 deciliter bakpulver, 1 deciliter peppar.
Jag har hört denna innan.
Ja, det blir inte jättebra. Utan
vi har aldrig testat den kakan, den blir inte bra.
Nej, ja, så,
nej, men det är klart man ska ha lite kanske av någon och mer, ja, än någon, ja, annan.
Mm. Så att, och detta blir också de här portföljerna som har hängt med oss i flera år. Sen vill jag också vara så här subtydlig. Vi rekommenderar normalt sett, alltså för de flesta sparar det bättre att använda en fondrobot. Om man använder en fondrobot och är jättenöjd med det, då behöver man egentligen inte lyssna på detta avsnittet.
Nej, för jag undrade innan vi kom igång här. För jag tänkte för mig själv att jag hade nog bara använt en fondrobot.
Ja.
Så vem är det som, vem vill liksom veta de här sakerna om hur man sätter ihop sin portfölj? Ja. Är det de som är jätteintresserade och tycker det är jättekul med,
ja,
med ekonomi?
Ja, precis. Fast de har å andra sidan ofta sin egen laguppställning. För att de är så här,
ja, jag kan, nej,
jag håller
dig
inte med, jag tycker det ska vara lite mer peppar. Eller det ska vara lite mer bakpulver. Så att, jag vet inte. Alltså,
så vem är det då?
Jag tror att det är folk som har hängt med oss ett tag som har de här portföljerna. Sen kan det ju vara så här att det finns vissa tillfällen det inte fungerar att ha en fondrobot. Till exempel tjänstepension. Så jag tror, om jag skulle gissa, så tror jag att det är ganska många som har en tjänstepension. Och sen är det också så att vi har en specialportfölj som vi har haft sedan 2014 som är bygger på Harry Browns Permanent Portfolio. Som är ett recept som har hängt med sedan 70-talet. Och det där är ett typiskt sånt som inte en fondrobot klarar av.
Så, nej, precis. Det är guld i den ju.
Ja, precis.
En fjärdedel eller vad?
Ja, precis. Så att jag är väl egentligen, det var ju större kris fram till 2017, kommer du ihåg, innan det fanns fondrobotar, så var ju detta enda alternativet att ha en laguppställning. Nu får man ju en skitbra laguppställning med fondrobotarna, och då hade jag så här lite existentiell kris. Varför ska vi köra de här portföljerna nu när du kan liksom ha en fondrobot som är billigare, det blir bättre, blir större spridning och det tar liksom ingen tid. Och du betalar en 100-lapp extra per 100 000. Men nu är det så här lite, jag gillar ju liksom tävla mot de här fondrobotarna. Jag gillar ju att ha liksom tjänstepensionen, behöver man ändå ha en egen portfölj i.
Ja.
Lite etc. Och sen är det väl kanske också lite allmänbildning, skulle jag säga.
Det är det säkert, men vad får man då?
Vadå?
Vad får man för allmänbildning om man sätter sig in i,
nej, men alltså, till exempel portföljteori här, till exempel? Ja, men vi kommer ju göra en portfölj här på 4 fonder som är i princip likadan som Lysa har. Och det är väl också det, den är ju, vår portfölj kommer bara typ ha 5 000 företag, medan Lysa så kanske 6 500.
Ja.
Där fondrobotarna till exempel Lysa då är mycket bättre, det på räntesidan. För lite så här, på räntesidan idag som vi kommer att prata om, det är lite vi lämnar walkover på den. Men jag kommer att prata mer om det.
Så att, jo, men varför man får allmän bildning då?
Hur till exempel att du ska inte ha 1 deciliter peppar i en kaka. Det kommer vi prata om. Vi kommer prata lite om guld, vi kommer prata lite om räntefonder, lite en liten forskningsrapport kommer vi också få med på köpet idag.
Som, okay.
Ja, så att det är väl lite det. Och sen är det ju då de här högriskportföljen, mellanrisk, lågrisk och sen den här specialportföljen då, Rika Tillsammans. Och sen den här uppdaterade ombalanseringsmallen. Så det är lite temat för idag.
Mm.
Och precis som nu på sistone så finns det ju liksom, detta avsnittet finns ju sammanfattat i ett sånt här expressavsnitt. Men nu har jag bett Rickard, vår designer, att byta ut den här 3-minuters loggan mot något annat, för att de blir aldrig 3 minuter, de sammanfattar, de blir typ 6 minuter eller 7 minuter. Men det är ändå kortare.
Det fixar han.
Ja, men det är ändå kortare än en och en halv timme.
Yeah.
Och sen tänker jag så här, jag har faktiskt lyssnat på lite andra poddar nu på sistone, och jag tänker så här, de pratar så sjukt mycket i början om så här reklam och sponsrade avsnitt. Och våra avsnitt är ju sällan sponsrade. Men däremot har vi vår Rika Tillsammans-community som är då på Patreon, som jag tycker är fantastiskt rolig, för att där är det ju, man får massa extra material, vi har en separat podd som heter Fika tillsammans-podden. För de som är med på Patreon, där vi släpper kanske ett extra avsnitt i månaden med de gästerna som vi har haft. Nu ska vi ha ett,
men då kan man vara lite interaktiv, man kan ju ställa frågor till den gästen.
Till den gästen,
och det
precis.
Kan man ju inte här i den vanliga.
Nej, och jag jobbar på att försöka få in lite fondförvaltare nu under året, lite gamla gäster i repris eller lite forskare till...
Det var
till...
det värsta. Ja. Jag tror att det kommer dyka upp någon.
Jag vet inte, vi får se. Vi får se.
Jag kan grooma dem lite innan och säga, så du kan inte använda det här forskarlingot som du brukar.
Ja, precis. Så vi får se. Men däremot så ställer, alltså för att de flesta, alltså här blev väl liksom min sån här grej som jag stör mig på lite ibland. De flesta som har typ så här Patreon, det är så här, oh, snälla stöd oss och skänk pengar.
Det är väl den vinklingen man brukar ta.
Som de flesta har. Mm. Och jag vet inte, och den skaver för mig så mycket, utan jag vill ju så här att folk ska tjäna pengar på att vara med i Patreon. Mm. Liksom. Mm. Så att jag passade faktiskt på att ställa den frågan häromdagen, för nu var det ju nytt år. Så då frågar så här, har du tjänat in pengarna på ditt Patreon-medlemskap? Alltså har du blivit rikare av att vara med där? Och antingen rent konkret genom de börstips till exempel som vi gör, eller saminvesteringar, eller liksom att när vi hade artikel liksom om bolån, har du liksom lyckats förhandla ner ränta? Och det var roligt. Nu är det inte alla som har svarat såklart, för det är inte alla som svarar på det här. Men vi hade typ 465 personer som svarade. 150 sa ja, 168 sa ja flera gånger om. Och sen så var det de som sa nej, var det 130-140 pers. Och då hade de flesta bara varit med mindre än 12 månader. Så att då, liksom, och jag säger så här, det är inte på den första månaden, utan man får ju se det på årsbasis. Mm. Så detta tycker jag faktiskt, jag är lite så här stolt över
det är väl ett bra betyg.
Att det faktiskt funkar. Mm. Och det coola är, man väljer själv vilken engagemangsnivå man vill vara med
vad
på.
Vad betyder det, engagemangsnivå?
Nej, men så här, man kan ställa in, vi har ställt in så här, default är typ $7.
Att man kan lägga in det i månaden för att vara med i Patreon.
Ja, ex moms, och med dagens dollarkurs så blir det typ, och med moms kanske 80 kronor i månaden. Mm. Så för 80 kronor i månaden så är frågan så här, kommer du tjäna mer än 80 kronor i månaden? Ja, typ hälften har mer än hälften har gjort det. Mm. Liksom. Så att, så att patreon.com/rikatillsammans.
Yep.
Så hoppas jag att detta är en bättre pitch än så, oh, snälla stöd oss. liksom.
Eller använd vår reklam.
Vårt
partnerskap med, jag vet inte, Oatly eller något sånt.
Ja, bra.
Nej, jag ska inte göra mig lustig över det. Det är klart att man kan ha reklam, men vi vill inte det.
Nej, utan vi vill att du ska tjäna pengar. I alla fall, eftersom vi kommer att prata om fonder och hur man ska investera idag, så är det extra viktigt att säga så här, avsnittet är inte sponsrat. Där finns ingen som har fondbolag som har betalat för att få med sin fond i de här kombinationerna. Däremot har vi länk till Avanza och Nordnet, sponsrad länk, för det är där man köper sina fonder. Saver kan man också köpa vissa fonder, men det ligger utanför detta avsnittet. Detta är inte finansiell rådgivning, utan detta ska ses som en allmän och subjektiv information. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Det pratade vi om i över 10 minuter i förra avsnittet.
Ja, det var ett bra avsnitt.
Ja. Och såklart, investerare, där finns inga garantier. Vi kommer att prata om Rika Tillsammans-portföljen som typ alltid ska gå plus. Det finns inga garantier för att den såklart kommer gå plus, även om den har typ haft bara 3-4 gånger den har gått back sedan 1970. Och vi har sammanställt detta liksom såklart från massa olika källor. Så man kan läsa mer på riketillsammans.se/villkor.
Mm.
Bra. Så att om vi kör igång på riktigt, så kan jag säga så här, att om det är så att du har portföljerna sedan förra året, så är det väldigt små förändringar vi gör detta året. Så man skulle egentligen kunna argumentera så här, Jan, jag glömde bort att göra en förändring 2021. Gick det åt helvete? Nej. Liksom. Utan det är så här.
Så himla tryggt och fint.
Ja,
men det är det faktiskt. Det är också skönt. Varför är det inte så stora förändringar?
För att portföljerna är ju bra. Det är inte som att liksom, forskningen har förändrats sedan förra året, eller plötsligt är det massa nya fonder. Utan alltså så här, till exempel, en av de stora förändringarna detta året, det är att vi byter från SEB Sverige Index, en fond som heter SEB Sverige Index, till en fond som heter Plus Alla Bolag Sverige.
Ja.
Anledningen till att vi byter är att Plus-fonden, den är ny, och den är 0,05%, alltså 5 baspunkter billigare.
Mm.
Alltså det är så här, det är den största anledningen till att vi byter. Alltså så här, så Kan man ha kvar SCB Sverige Index i sin portfölj? Ja, det är fortfarande Sveriges topp tre bästa fonder. Är ni med? Men jag vet ju att våra läsare som på forumet är så här, den är bättre. Och så här, hur argumenterar du för att SCB Sverige ska vara med? Och bara, ja, men jag argumenterar inte för att den ska vara kvar. Men det är fortfarande en skitbra fond. Så ja. Att det är marginella förändringar. Vi ändrar guldet från 15% i portföljen till 10% i portföljen.
Det är ju en stor skillnad.
Nej.
Nej, nej.
Nej, nej, det är det inte.
Men du, får jag bara fråga en annan sak om det här med fonder som kommer och går?
Ja.
Du sa att den här plus var ny. Mm. Men det avslutas ju också fonder. Så vad gör vi då om det är mitt i 2021 avslutas en fond som vi har?
Ja, då får man ju byta ut den. Oftast slås de ihop med andra fonder som är ungefär samma. Till exempel en sån här stor fond som avslutades under förra året eller avslutas i år, det är ju Handelsbankens råvarufond. Den är ju inte med i någon av våra portföljer, så att det hade ju varit en större ingrepp. Men grejen är så här, detta är ju också anledningen till varför jag gillar ju de här indexfonderna, för de läggs ju väldigt sällan ner. De ska ju bara följa index.
Ja, de har inget mål som de
inte följde.
Nej, så, att det, där,
så att det är inte som att det faller massa pengar ur Länsförsäkringar global för att de gjorde 3% förra året.
Nej.
För att det var vad de skulle göra. Det var ju den diskussionen vi hade för två avsnitt sedan. Där vi sa så här, nej men det är bra att få 3% ett år då index gick 3%.
Mm.
Så att det är liksom...
Ja, det kanske var en omotiverad fråga. För nej, att jag tänker att vi har inte sådana där hedgefonder som bara, nej, vi skiter i detta nu, nu lägger vi ner det. Det gick inte bra eller någonting
nej,
sånt.
Precis. Nej, precis. Och det är därför jag menar, vi kommer gå igenom kravspecen och jag har en ganska hård kravspec som är så här, detta är en portfölj som man skulle kunna teoretiskt glömma bort i 10 år. Liksom så här, och sen komma tillbaka om 10 år och så bara, åh, titta vad bra det blev.
Mm.
Det är faktiskt ett av kraven, så att därför blir det inga nischgrejer att plötsligt så här, så vi har så här temafond, som på förra avsnittet någonting som vi inte tog upp i den här bästa fonderna 2020, efter att vi hade gjort inspelningen så fick jag tips på Rikets Sammansforum, att så här, men kan du inte ta med ett så här temafonder? Så då gjorde jag en lista med sådana här, till exempel vatten eller digitalisering eller AI eller elektriska, elektriska bilar.
Ja.
Alltså att om man vill spekulera, för att om man vill spekulera i en bransch så är det många gånger bättre att spekulera en billig indexfond mot den branschen än en dyr aktivt förvaltad fond.
Mm.
Så att då tog jag fram till exempel, det finns en sån här fond som heter så här elektriska bilar som investerar i bolag som har med elektriska bilar att göra.
Men vad sa du, var det en typ av index?
Ja, det är en indexfond mot elektriska liksom, bilar.
Alltså jag trodde inte ens det fanns indexfonder som var inriktade mot, alltså så, inte snävt, men det är, man kan ju ändå säga snävt. Ja.
Jo, det är snävt.
Elektriska bilar är
snävt. Eller IT-säkerhet, eller AI, eller vatten.
Alltså jag visste inte att det fanns indexfonder som...
Jo.
Och inriktade på det viset. Jo. Men det är ju som du säger, då har man ju...
Då gör man ett specifikt bett
ja,
på det.
Ja, vad är det du brukar säga så att man ökar risken genom att man...
Ja, men det var ju det vi pratade om i förra avsnittet.
Snävar in sig eller vad det är.
Alltså så här, forskningen säger så här, du ska investera så brett som möjligt, så allt annat lika lång tidsperiod. Ju bredare portfölj, desto bättre riskjusterad avkastning.
Ja. Ja.
Riskjusterad avkastning betyder så här, i förhållande till risken så får du mer betalt. Betyder inte att du får högst avkastning. Det är inte absolut avkastning. Det är riskjusterad avkastning. Genom att snäva ner det så tar man en högre risk. Men du och vad som händer är det som man tekniskt kallar att utfallsrymden ökar. Du kan ha högre avkastning men du kan också få lägre avkastning. Alltså alternativen, spannet där ditt resultat hamnar i kan bli större än det blir med en global indexfond som innehåller allt. Nej, så att, och då finns det de här temafonderna, till exempel mot ny teknik eller alla teknikbolag i hela världen eller AI-bolag eller robotisering. Eller...
Hur går de om jag får fråga?
Ja, alltså jag investerar ju inte i dem så jag följer inte dem. Till så här mobility, future mobility var det också en temafond.
Vad betyder det?
Ja, men det är typ de här Uber, Lyft, sådana...
Alltså transport av människor.
Ja.
Mm.
Så att, ja. Och då tänker inte så många ofta på att det finns ju, alltså idag finns det ju fler index än vad det finns aktier i världen.
Mm.
Så att det är klart att det finns sådana index. Problemet för oss ofta i Sverige att vi inte alltid kommer åt alla indexen. Men nej, nu kommer vi åt de här fonderna, så att det kan vara en kul grej.
Ja, jag tycker detta är spännande. Men jag vill gärna veta hur de har gått.
Varför det?
Jag vet inte, det är kul. Man vill jämföra lite sånt. Det är inte att jag vill köpa dem.
Jo, men
utan det är mer så, ja, jag förstår att jag har större utfallsrymd.
Ja.
Jag förstår det. Och här kommer den enkla människohjärnan in och vill liksom bara veta en parameter av alla de här.
Ja.
Som ökar min risk.
Återigen, men då är vi på samma det som vi hade i förra avsnittet. Alltså, yeah, hur det gick för det, det spelar ju ingen roll.
Nej, jag vet, det är otroligt svårt för mig att ta in detta.
Ja, det är ju det vi sa.
Hur ska jag kunna välja någonting då förutom en väldigt bred indexfond? Jag kan inte välja något annat för att bjuder jag in risk.
Du bjuder in risk. Men du kan säga så här, men jag vill stötta vattenföretag för jag tror att vatten kommer att vara ett problem i framtiden.
Ja,
och då kan man ha den här clean water. Eller jag kan säga så här, att jag tror på AI så jag vill investera i företag som är relaterade till AI.
Ja.
Är du med? Men då gör du ett bett på att den branschen kommer gå bättre än alla andra. Mm. Eller att den är undervärderad. Det vill säga att alla professionella analytiker som följer den branschen har fel.
Mm. Jo, absolut. Nej, men jag är helt okej med det. Jag har ju själv köpt aktier faktiskt. Inte då indexfonder som är där det är liksom ett företag som jag har gillat.
Ja, typ Tesla eller?
Ja, alltså jag har haft tur med Tesla. Men, ja, vi har nog annat också. Som vår dotter köper ju månadens aktie bara i företag som hon tycker om.
Ja, hon. Alltså notera att Freja aldrig har frågat pappa hur har aktien gått historiskt.
Nej, men jag tror inte hon förstår att man kan kolla det. Och vi ska gå inte berätta det heller.
Nej, jag tror inte det heller.
Men nej, jag tycker det är fint att man kan stötta en bransch.
Ja. Mm. Ja, det kan
du är lite så, ja,
du stöttar ju inte branschen. Det är samma problem som med hållbarhet. Alltså företaget påverkas ju inte vem som äger aktien.
Nej, men tänk dig en hård med småsparare som vill stötta.
Ja, men det spelar ingen roll.
Vad ska man säga? Du använde ju ordet stötta innan.
Gjorde jag? Ja, det var ett misstag.
Gjorde det? Nej. Jag hittade inte på dig själv att man kunde stötta en bransch.
Jo, men för det är ungefär som att säga så här. Någon har köpt en Volvo-aktie.
Mm.
Eller förlåt, en Volvo-bil. Och nu säljs Volvo-bilen på Blocket. Det är ju inte bara att jag köper en Volvo-bil på Blocket. Har ju ingen påverkan på företaget Volvo. Är du med? Jag köper ju den av en gammal säljare. Eller hur? Så att det påverkar ju, Volvo får inga nya pengar för att det säljs en Volvo-bil på Blocket.
Nej, förstår detta.
Ja,
så men det var du som använde ordet stötta.
Ja, men skyll inte
okej,
men på mig.
Vi går vidare nu. Skyll inte detta på mig.
Jag har svårt när det är inspelat.
Ja, det är inspelat. Vi kan gå tillbaka och kolla sen.
Ja, skönt.
Who said what?
Ja, precis. Bra. Så att om vi ska då titta på de modellportföljerna som vi har, så balanserar vi, så pratar vi om det utifrån risk. Och detta är också så faktiskt så här, för att jag tror ungefär om 2 veckor så, eller 3 veckor så kommer vi göra ett uppdaterat avsnitt av 4-hinkar-principen.
Yeah.
För nu är det typ 50 veckor sedan vi gjorde det avsnittet. Och jag har fått en hel del frågor. Jag själv har utvecklat modellen vidare. Bråkat lite med folk på forumet som är så här, jag tycker den är onödig. Och sen sa jag så här, ja, fast du använder ju den själv. Och så fick jag så här, ja det är sant, det tänkte jag inte på. och då var jag så här, okej, där finns en pedagogisk poäng för mig, 4-hinkar-principen. Och då
ja, men vad tänker du då, att du behöver motivera bättre?
Jag behöver förklara den mycket bättre.
Absolut,
att det är många, som tycker att den är klurig.
Ja.
Liksom. Och så här, ja, jag är 3 år smartare nu med 4-hinkar-modellen. Men i alla fall, så då pratar vi från ingen risk. Och ingen risk i år 2021, det är bankkonto med insättningsgaranti. Jag kollade till exempel så här, kollektor kunde man nu ha 1,25% om man låser det i 12 månader. Så man kan idag få 1,25% avkastning garanterat.
Ja.
Liksom, okay?
Men så är det också så?
Insättningsgaranti. Ja, det är det. Så att det är ingen risk. Sen har vi låg risk som är då försiktiga portföljen, mellanrisk som är då nybörjarportföljen och riket sammansportföljen. Och sen högst risk är det som heter då globala barnportföljen. Högst sannolikt att vi i samband med fyra hinkars avsnitt kommer döpa om de här till låg riskportföljen, mellanriskportföljen och högriskportföljen. Men det är ju så här, portföljen har ju tillkommit under olika faser under de här 12 åren vi har hållit på med bloggen. Ja. Så att det var inte så att vi hade tänkt från början så här, vi kommer göra en modell 2020.
Men det kan vara bra att döpa om dem. Så
det vi kommer förmodligen döpa om
ihåg
dem. Ja. Precis, så att det är en bra grej och jag kommer återkomma till det. Och sen kravet då på de här portföljerna som vi har, det är ju ganska många, och det är här man behöver vara liksom med på problemställningen innan man väljer en sån här portfölj. Och sen har jag då på forumet nu, jag hänger ju mycket på Riket Sammansforumet, och då är det ju människor som är extremt duktiga och som typ har som enda jobb att liksom vara kravställare. Så jag får ju alltid feedback när jag har skrivit så här, ska vi diskutera den här portföljen nu? Och så här, det är inte tydligt vad det är du frågar efter. Eller,
kan det du låter ju som jag nästan.
Ja, kan du formulera detta bättre?
Vad är det du vill diskutera egentligen?
Ja, precis. Ja. Och jag kommer ihåg en kurs vi hade på högskolan om kravställning, där de hade som bild på en bild på skylten som stod på dörren till Tekniska högskolan. Där det stod så här, pälsdjur och rullskridskor förbjudna.
Ja.
Och då hade vi en hel föreläsning om den här skylten. Var det liksom, var pälsdjur tillåtna om de inte hade rullskridskor på sig?
Ja.
Liksom, för att det är ju otydligt.
Ja men liksom, alltså pälsdjur. Det är ena hjältar och sådana kravställare.
Ja, så exempel Jonathan och Daniel Nilsson, tack och ni är skitjobbiga. Liksom. Så att jag har liksom försökt definiera liksom en bra portfölj här. Och då har jag sagt här att portföljerna ska både kunna passa ihop i en helhet. Att jag ska kunna ha en lågrisk och en mellanriskportfölj och de ska matcha ihop. Men jag ska också kunna ha bara en mellanriskportfölj. Men, så det har varit ett krav. De ska kunna fungera både för nybörjare och proffs. Vilket man normalt tycker är jättekonstigt, men jag tycker att det är viktigt att oavsett om du har sparat i 10 år eller i 1 år så ska de här portföljerna faktiskt fungera. De ska inte vara optimerade för nybörjaren eller de ska inte vara optimerade för den som är avancerad. För plötsligt har vi inte 4 portföljer, då har vi plötsligt 10 varianter av de här portföljerna. Det ska fungera liksom i linje med forskningen. Så att det ska vara liksom ett alternativ. Jag ska kunna välja en fondrobot, men jag ska kunna välja den här portföljen också. Och kanske till och med få den billigare än en fondrobot.
Mm.
Om där. Och sen också så att man ska kunna förklara det för en 10-åring.
Varför och, du väljer?
Varför ser portföljen ut så här?
Ja.
Så att,
men varför ska man kunna förklara det för en 10-åring tycker du?
Men jag tycker för att förr eller senare så kommer det bli frågesatt, eller du kommer titta på din portfölj och säga, varför har jag den här fonden?
Mm.
Och då ska man kunna liksom så här logiskt härleda, så när jag har den här för att.
Ja, det ska, på ett enkelt sätt.
På ett enkelt sätt. Och det ska vara liksom, det ska vara logiskt, man ska kunna fatta processen bakom det. Nej, men vi har till exempel en global fond för att vi vill äga alla företag i hela världen. Vi har en Sverigefond för att vi bor i Sverige och då är det rimligt att vi vill ha en större exponering i svenska kronor. Vi har en småbolagsfond för att en global fond tar inte med småbolag.
Mm.
Alltså är det med så att det ska...
Men allt detta förstår ju en 10-åring, ja. Det som du säger.
Ja, jag fattar inte vad
gammal. Nej, jag älskar det när man gör det enkelt att förstå. Men... Jag bara skojar med dig. De vet inte vad en global fond är. Helt plötsligt har du jättemycket som du behöver förklara för en 10-åring.
Ja,
men strunt samma, jag bara skämtar lite med
dig. Jag tror att om man säger att en 10-åring så här, du äger alla företag i hela världen. Freja brukar fråga mig så här, pappa, äger jag också den som har alla företag i hela världen? Jag bara, ja. Så att jag tycker hon fattar.
Ja, hon förstår det. Hon är faktiskt 10.
Ja. Och sen så tänker jag också att portföljerna ska kunna fungera om du har 10 000 kronor eller 10 miljoner.
Mm.
Så att de ska också vara så här beloppsagnostiska.
Oh.
Vad? Vad är det du som spjuver idag?
Ja, förlåt. Jag bara tycker det är så fina ord.
Okej, okay, ja.
Heter det så verkligen?
Nej, jag vet inte.
Nej.
Men jag tyckte agnostisk handlar väl om att du inte har någon tro.
Mm.
Tror jag. Eller inte, att du inte har någon, alltså att du inte tar ställning. Jag vet inte.
Nu agnostiker, blir ja, men då har man nog, man har inte.
För ateist, då har man ju sagt att man inte har någon
ja,
tro.
Precis, ja, precis.
Medan agnostisk är så här,
man,
jag vet inte.
Man tar inte. Nej, jag vet inte.
Någon av er som är så här professor i svenska eller duktiga på svenska, bättre än oss, ja, kan svara på den säkert. Och sen också så här, precis, vi har ju alltid ett lite speciellt krav.
Mm.
Och det är så här, kan vi tänka oss lägga egna pengar?
Mm.
Och sen är det ju så här att vi har ju på Shareville, kan man på Nordnet sån här tjänst, så kan man ju följa våra portföljer live. Man kan inte se hur mycket belopp, mycket pengar vi har i dem, men man kan se vilka fonder etc. Men summan av våra portföljer är långt mer än 1 miljon. Så att på sätt och vis är det också så här att vetot här är så här, ja, vi måste kunna tänka oss fördela 1 miljon kronor på de här portföljerna.
Mm.
Så att lägga liksom skin in the game, som ja, Taleb pratar om. Och sen så optimering på det som vi pratar om, riskjusterad avkastning. Alltså vi tävlar inte att ha högst avkastning. Vi ska vara den här som vi pratade om i något avsnitt, Tour de France-cyklisten, som kommer i mål varje år. Vi ska inte liksom vara så här, och vi vann med 10 minuter framför alla andra och sen ett annat år så hamnar vi i diket. För då spelar det ingen roll att du vann föregående år om du hamnar i diket året efter. Man ska kunna göra en egen twist på dem, så detta är ett nytt krav för i år.
Mm-hmm. Mm, ja, du får gå vidare. Du får utveckla det sen. Nej, jag gissar att det kommer, eller?
Nej, jag tänkte inte prata mer om det. Nej, men jag tänker så här. Säg att jag vill ha den där grön energi, temafonden. Då ska man kunna sätta in den gröna temafonden i den här portföljen. Så det ska liksom finnas utrymme för lite variation. Så att jag har lite så här, om du inte håller med här så kan du byta ut denna mot en temafond.
Ja, okej, okay, men då har den en given storlek på sin pusselbit.
Så kan man fundera. Ja. Det ska vara billigt, såklart, för det pratade vi om också i förra avsnittet, att den viktigaste det är nyckeltalet som har störst prediktiv förmåga är låg avgift. Och jag tror att ingen av portföljerna kostar mer än 0,3%. Så det är under det här nyckeltalet 0,4%.
Mm.
Det ska vara grundläggande hållbarhet. Vi har även en som är extra hållbar, ett alternativ här. Och det ska också bygga vidare på den historien, för vi har ändå flera års historik på Shareville. Och detta är ju mitt bästa argument mot troll. För jag får alltid så här, vilka skitportföljer, och så här, jag gjorde minsann mycket bättre, och om man inte får 10% 2020 så borde man överväga vad man håller på med. Och då är jag alltid så här, du, jag har 7 års historik på mina portföljer. Visa 7 års historik på dina portföljer så kan vi börja prata. Annars, varför ska jag lyssna på dig?
Mm.
Så jag vill kunna bygga vidare.
Säger du det då till dem, eller?
Nej,
du ibland tänker det bara och skiter i vilket?
Jag tänker det ibland, och ibland säger jag det. Mm. Och då får jag, det är aldrig någon som har så här, okej, men här är min portfölj.
Nej.
Så att, här är jag lite trött. Ingen tror om framtiden i portföljerna, och de ska fungera på både Avanza och Nordnet. Så att det kommer vara så här, någon kommer säga, men varför har du inte med Avanza Global eller Avanza Emerging Markets-fonderna? För jag säger, de finns bara på Avanza. Och jag vill ha en portfölj som spelar ingen roll om du använder Avanza eller Nordnet. Återigen, för vi vill inte hamna i den här finansiella.
Men kan vi missa någonting som är bra då?
Jag kommer säga det vid de tillfällena.
Mm.
För att återigen, för mig, det spelar ingen roll för oss om du använder Avanza eller Nordnet. Alltså jag vill inte säga, använda Avanza för det är mycket bättre än Nordnet. Nej, så är det inte. Liksom. Okej? Okay? Bra, så att jag tänker så här, så att man ser portföljerna som en bas att ta avstamp från, att liksom ta det du gillar, anpassa det, har du ingen åsikt, använd dem rakt av, och för de flesta är från fondrobot fortfarande liksom det som vi gillar, till exempel Lysa som vi har en sponsrad länk till, vi tycker fortfarande de är bra, så att liksom, så egentligen poängen här är så här, vårt förslag på portfölj behöver inte vara ditt förslag på portfölj. Make sense, kan man säga så?
Ja. Yeah.
Bra, och detta har vi pratat om, så då tänker jag så här, att vill man också då gå bananas, så kommer vi prata om det här med lekhinken. Så att detta är ju liksom bra bas på portföljer.
Ja, detta är inte lekhink.
Detta är inte lekhink.
Utan vi tar hinkarna i ett annat avsnitt.
Om två veckor. Lite drygt där. Och det som egentligen skiljer, det enda som skiljer portföljerna åt, det är kombinationen av hur mycket bankkonto det finns, hur mycket aktier det finns och hur mycket räntefonder det finns. Så att vi har ju pratat om ingen risk, mellanrisk och hög risk.
Mm.
Och det definierar vi, hur anpassar man det? Vi har exakt samma fonder i princip i alla portföljerna. Det är bara vad ska man säga, ration, förhållandet mellan de olika fonderna som förändras. Och detta är en sån här grej som jag upplever att väldigt många går fel i. För man tror att om jag ska ha hög risk, då ska jag ha fonder som har högre risk. Förstår du?
Det låter logiskt, men hur tänker du då?
Att jag har i försiktiga portföljen har jag i princip samma fond som jag har i högriskportföljen. Det är bara att jag har viktat dem annorlunda.
Okej. Okay. Jag förstår. Absolut.
Ja.
Absolut.
Jag har liksom en illustration. För dig som följer oss, du vet att det finns alltid ett bildspel till våra avsnitt.
Det glömde vi säga i början. Ja, man kan kolla på det bildspelet på bloggen.
På bloggen i artikeln. Mm. Så att ofta är det så här, detta är avsnitt 186. Då kan man gå in på bloggen, trycka på sök och så skriver man 186. Så kommer man direkt till avsnittet. Så att det jag brukar prata om, så till exempel på låg risk eller ingen risk.
Mm.
Det är ett års sparhorisont. Alltså det är så här, alla pengar som kan användas inom 0-2 år, det är typ bankkonto med insättningsgaranti.
Mm.
Sen kommer vi till låg risk. Det är när vi har ett sparhorisont på 2-3 år. Ja, då plötsligt kan vi börja lägga in lite aktier. Kanske till exempel tumregeln brukar ju vara så här 10% i aktier per år i sparhorisont. Så kanske 2% eller 20% aktier och sen 80% räntor. Sen kommer vi till
jag funderar bara vad man ska göra med de pengarna om man bara ska ha dem inne i 2 eller 3 år. Alltså, ja, vi har pratat om detta tidigare, men jag är
så att jag sparar till en bil
eller vad kan det vara för någonting?
Men jag sparar till en kontantinsats.
Man tänker att man ska inte flytta för den som 3-4 år kanske.
Ja. Mm. Eller om barnen är 14 och de ska ha pengarna när de är 20.
Ja.
Då har du en mellanrisk och sånt. Men ja, de flesta har bara en lång tidshorisont.
Mm.
Och då kan man skippa mellanrisk och lågriskdelen.
Ja.
Absolut. Och det kommer vi också återkomma till i Hink-avsnittet om drygt 2 veckor. Så sen har vi mellanriskdelen. Där man kan säga så att det är någonstans mellan 30-70% aktier. Resten är räntor. Och sen har vi då högrisk som är då kanske 80-100% aktier. Och där liksom så här, den generella regeln som man brukar prata om i finansbranschen är så här, långsiktigt sparande har alltid aktier. Jag är inte lika förtjust i den regeln, även om jag brukar säga så här, långsiktigt liksom absolut aktier, men man behöver vara medveten om att det finns perioder då börsen inte har gått bra.
Ja, men vad tänker du då? Alltså, under lång sikt så spelar det väl ingen roll om den inte går bra ett år?
Ja, men det finns ju många år den inte har gått bra.
Vilka är de åren?
Ja, alltså till exempel
förutom andra världskriget.
Ja, då gick den i och för sig ganska okej.
Gjorde den? Vilket krig var det då som det inte gick så bra?
Efter första världskriget.
Efter första världskriget.
För krig är normalt sett bra för ekonomin.
Precis, då var det en stor depression.
Ja. Men till exempel så var det en bloggare som heter Ben Carson på A Wealth of Common Sense. När han gjorde en väldigt sneda tidsperioder för att vi illustrerar den här poängen. Och då sa han till exempel så här, mellan 1928 och 1941, det var ju då vi hade så här börskraschen 1929, då gick du back på aktier. Ägde du aktier under de här 13 åren så gick du inte plus.
Nej, det är rätt lång tid.
Är du med? Och det är liksom mer än 10-årsperiod. Jag brukar ju säga så här, över 10-årsperiod är sannolikheten går plus 90%.
Men du, Jan, detta känns ju jobbigt nu.
Vadå?
Vi vet ju inte hur det kommer gå.
Nej,
det kommer vara 13 år av missväxt.
Nej, och det är därför jag är så här.
Hur ska man då göra?
Ja, men det är ju därför jag till exempel man inte ska ha allt i aktier.
Nej, det kan jag hålla med om. Men om man nu sitter där med 90% i en långsiktig
Ja, men då kan man säga okej.
Okay, för långsiktigt sparande.
Precis, men det är ju till exempel så här, jag fyller ju 40 år, så jag har ju 25 år kvar till pension och sen kommer jag förhoppningsvis i alla fall leva tills jag är 80. Mm. Det är 40 år kvar. Ja, 40 år, det är ju många 10-årsperioder.
Yeah.
Så att då är det ändå motiverat att ha en hög aktieandel. Men jag vill liksom vara tydlig med att det är inte en naturlag.
Det är inte självklart.
Självklart.
Nej, men det är bra att du tar upp det, det är det.
Ja, mm. och då visar han den här grafen. Ja, men 1928 och 1941, aktier gick back. Medan 1942 och 1968, 16 år, då gick börsen med 15% i genomsnitt. Det vill säga vart femte år dubblades pengarna.
Ja.
Så du liksom mer än fyrdubblade pengarna under den här perioden. Mellan 78 och 99, det var ju så här 21 år. Ja, då gick börsen över 15% om året. Men sen hade du perioden mellan 2000 och 2008, då börsen gick back i 3% om året. Så att man behöver liksom, du vet när folk säger så här, aktier är det enda du ska ha, skit i räntor, skit i bankkonto, skit i guld. Så är jag så här, nej, du vet ju inte. Du vet ju inte. Och det roliga är, det kom faktiskt en forskningsrapport på detta. För det visar sig dessutom att de flesta studier gjorda på den amerikanska börsen. Och på den amerikanska börsen så tittar man på då 30-årsperiod, så är det typ inga 30-årsperioder som har gått back. Men när de tittade på alla börser i hela världen så hittade de ganska många 30-årsperioder som gick back.
Så det 30 kan, år alltså?
Ja. Så du kan ju läsa vad
men
de...
Men vad sa du? Att de flesta studier görs på den amerikanska börsen?
Ja, precis.
För det är många amerikanska forskare eller vadå?
Det är för att den står för 50% av börsvärdet idag, och den har ju varit stått för en större del av börsvärdet de senaste åren. Mm. Så att, liksom, och där finns mest tillgänglig data etc. Så här, litauiska börsen, ja, du har ett par års historik.
Yeah.
Liksom.
Yeah.
Men detta är en studie som kom ut för ett par månader sedan. Som heter
Stocks for the Long Run? Frågetecken.
Ja.
Evidence from a broad sample of developed markets.
Ja, så de gick igenom varenda typ aktiemarknad i det som man kallar för industriländerna. Och så försökte de bygga en så lång dataserie som möjligt och sen simulerade de 30-årsperioder på det här. Så du kan ju läsa
får
vad
jag
de...
bara fråga hur du får tag i de här fulltextartiklarna?
Ofta
ska man bara läsa abstract och sen får man betala för resten.
Ja, men det finns... Grejen är att vad jag har upptäckt är att artiklar publiceras ofta på flera olika ställen. Och sen ibland så publicerar de dem på sina egna hemsidor.
Ja, för det får de inte egentligen.
Får de inte
Nej,
det?
Inte om det är en sån tidskrift som man måste betala för att få läsa pdf-en eller fulltext.
Ja, och ibland köper jag
Men jag... Skitsamma.
Ja, alltså, sen ska jag också vara så här, de är ju inte jättedyra att köpa. De kostar ofta så typ 80 spänn, 200 spänn. Alltså,
ja.
Så att jag brukar ju köpa dem. Mm. Och sen är det faktiskt så att det är ni läsare många gånger som också mejlar dem till mig. Så bara, hej, har du sett denna studien? Och oftast har jag inte det.
Nej, det är fantastiskt bra.
Så att
vi har läsare som är så...
Ja, jag fick ett mejl av Moa Lång... detta var inte från Moa. Eller så kanske det var det. Moa Långberg skickade någon studie till mig.
Mm.
Och nu också. Så tack Moa.
En läsare.
Mm.
Okej, du vill att jag ska läsa detta här.
Ja.
Detta är då utdrag från artikeln. We characterize the distribution of long-term equity returns based on the historical record of stock market performance in a broad cross-section of 39 developed countries over the period from 1841 to 2019. Our comprehensive sample mitigates concerns over survivorship and easy data biases that plague other work in this area.
Ja, så de säger så här, vi tittar på 39 börser mellan 1841 och 2019. Och eftersom de har så liksom många marknader och så mycket data, så har de faktiskt liksom ett ganska stort statistiskt underlag, vilket gör att många fel som kommer från ett för litet underlag kan de liksom korrigera för.
Ja.
Så detta är liksom den största studien på flest marknader längst tidshistorik.
Mm. A bootstrap simulation analysis implies substantial uncertainty about long horizon stock market outcomes, and we estimate a 12% chance that a diversified investor with a 30-year investment horizon will lose relative to inflation. The results contradict the conventional advice that stocks are safe investments over long holding periods.
Mm.
Vad är det här bootstrap simulation egentligen? Är det alltså, bara en datasimulering?
Ja, de gör en modell och så tar de baserat på den här historiska datan. Så säger man så här, om samma förutsättningar, samma statistiska förutsättningar kommer gälla även i framtiden. Hur kommer börsutvecklingen ske ut om vi gör detta, tror jag, 10 miljoner gånger?
Yeah.
Så gör man så kallad Monte Carlo simulering där man säger, okej, börserna tenderar röra sig i detta intervallet. Hur kommer utfallet liksom, att bli? Och det som de konstaterar då här som är lite läskigt är ju att de säger så här att över en 30-årsperiod så kommer du i 12% av fallen gå back.
Mm.
Och det är ju inte det man normalt pratar om. Och kommer du ihåg den här artikeln som vi hade med Erik Strand, Dragon Portfolio?
Ja, det minns du mycket väl.
Så sa han ju precis samma sak. Att det finns ju 30-årsperioder, alltså generationer, som där aktiemarknaden inte har varit någon hit.
Ja, alltså jag visste inte det innan vi pratade om den.
Nej. Nej, men jag tror inte de flesta tänker på detta. Och detta är ju liksom då ovanligt när man pratar om den amerikanska marknaden. Men när man tittar på fler börser som inkluderar japanska börsen som inte har varit någon hit på 30 år, då märker man att det är inte en naturlag att börsen ska gå upp. Nu är inte detta en anledning till att inte investera i aktier, utan detta är väl mer att vara medveten om det och kanske liksom egentligen ett case för att man ska ha fler tillgångar än bara aktier.
Ja, jo, men när man tar upp det här med sådana 30-årsperioder eller långa perioder när andra börser inte har gått så bra. Alltså har inte det varit för att de har varit omogna börser eller?
Nej, så kan du inte säga.
Har vi inte ett annat börsklimat idag än för, du vet, 1929?
Nej. Vi är människor, vi är fortfarande giriga. Så här, första bubblan hade vi på 1700-talet. Det är ju inte som att vi är smartare 300-400 år senare och inte har bubblor.
Nej, det är vi inte.
Nej, så kan man inte säga. Så att detta är bara liksom sån här att ha i bakhuvudet så när någon säger så här, ja men du ska alltid ha aktier, det är det som alltid går bäst. Så bara så här, I'm sorry, du har inte stöd för det i forskningen. Att det är fortfarande 9 fall av 10. Men det där 10:e fallet, eftersom som de forskarna skriver så här, ja men om jag tittar på mig själv, jag är 40 nu och säger att jag räknar 30 år fram till jag är 70. Jag har bara en 30-årsperiod.
Mm.
Och i liksom 9 fall av 10 kommer det bli bra om jag har 100% aktier. Men där finns också det där 10:e fallet och det inte blir bra. Och det behöver, jag tycker ändå så här att det bör man ändå ha i hänsyn.
Men är detta något du har lagt upp ut på forumet? För det har jag inte sett. Jag har inte varit där inne på.
Nej.
Jag tänker att här finns otroligt mycket säkert argument som faller. Liksom, eller som kommer att.
Alltså forumet är ganska så här. De är ju ganska kloka. Det är snarare Twitter jag gillar att bråka med. Eller ha en konfliktyta. Alltså jag har ju träffat folk som är så här. Ja men jag har 3 år spar och sånt. Ja men köp aktier för allt. Men jag är så här. Ja, vi behöver inte ens gå in på det. Jag tycker det är oansvarigt. Bra. Mm. Så för att då hoppa ner i den nitty-gritty. Så på forumet, efter typ 100 liksom, kommentarer, så kom vi fram till något som man skulle kunna kalla för en rika tillsammans 100% aktieportfölj. Så vad är basen? För då tänker vi lite som Lysa gör. Detta har jag studerat rakt av från Lysa. Att de har en 100% aktieportfölj och sen har de en ränteportfölj. Och sen säger de så här, kör man 50-50, ja då tar du bara 50% av 100% aktieportföljen. Är du med? Så att man bara, man bara skalar ner. Man har en kaka, ungefär som ett recept. Jag har ett recept för 4 personer. Vill jag göra det för 8 personer så bara dubblar jag allting.
Yeah.
Vill jag ha en recept för 2 personer så bara tar jag hälften. Så vi utgår från att när vi ska ha aktier i en portfölj så ska aktiedelen alltid se ut så här proportionsmässigt. Hänger du med? Du ser väldigt förvirrad ut.
Vi tittar ju här på din slideshow, eller vad man säger.
På mitt
bildspel.
Ja.
Nej, jag är förvirrad. Ja.
Okej, okay. Så här. Jag har satt ihop en, så antagandet vi har gjort i forumet här, det låter så här, vi ska sätta alla pengar i aktier. Hur fördelar vi aktieingredienserna? Vilka ska vi ha och hur ska de vara sinsemellan?
Yeah.
Är ni med? Då har vi konstaterat att den bästa portföljen som vi har kommit på i forumet är 70% globalfond. Och då tog vi den bästa globalfonden från förra avsnittet, Länsförsäkringar global indexnära. Sen säger vi att globalfonden tar ju inte hänsyn till tillväxtmarknader. Kommer du ihåg, då hade vi den kartan. Så då säger vi så här, okej, då lägger vi till 10% tillväxtmarknad.
Yeah.
Sen säger vi så här, globalfonden tar inte med småbolag. Och där finns liksom stöd i forskningen för att småbolag är bättre, tenderar att gå bättre än andra storbolag. Så då tar vi med 10% globala småbolag i Handelsbanken Global Småbolagsfonden.
Ja.
Och sen säger vi bor i Sverige, det är rimligt att argumentera för att vi borde ha en övervikt mot Sverige, så vi tar med 10% svenska bolag.
Ja.
Så vi har 70% globalfond, 10% globala småbolag, 10% tillväxtmarknad och 10% Sverige. Okej? Okay? Make sense?
Ja, ja, absolut. Men du pratade om att, för det var där jag stannade i tanken. Du pratade att om man hade då...
Ja, så om vi nu ska ha en 50-50-portfölj.
Ja.
Så vi har en 100-lapp som ska fördelas 50 kronor i aktier och 50 kronor på ett bankkonto.
Mm.
Då kommer vi ha samma fördelning här i aktiedelen. Så då tar vi 50 kronor gånger 70%. Det vill säga 35 kronor i globalfonden, 5 kronor i tillväxtmarknadsfonden, 5 kronor i alla Sverigefonden, 5 kronor i globala småbolagsfonden. Så vi har samma fördelning trots att vi bara lägger 50 kronor som när vi lägger 100 kronor.
Ja, okej.
Okay. Fattar du?
Ja, men det som jag fastnade vid var innan att du pratade om att man fick en lägre risk fastän man hade lagt jättemycket pengar i aktier.
Va?
Du pratade om det här med massa pengar i aktier och sen så hade man då resten i räntor.
Ja.
Och så bara tog man ner risken till 50%. Eller, jag förstod inte riktigt. Och sen så bara gick du vidare på något vis.
Ja, men detta är basportföljen. För detta är liksom basen för aktiedelen. Och sen kommer vi kombinera ihop detta med räntor och guld.
Ja, ja, okej.
Okay. Så detta är en komponent. Förstår du? Detta är, alltså, vi har tre tillgångsslag. Vi har tre kategorier av ingredienser.
Jag tror jag förstår.
Vi har aktier, vi har bankkonto och räntor.
Ja.
Så här ska aktiedelen se ut.
Okej, okay. Så här ska aktiedelen se ut. Och nu går vi vidare till...
Till om man vill ha extra hållbar aktiedel.
Okej.
Okay. Så detta är aktiedelen för de flesta. Och sen så är det vissa som säger så här, okej, jag vill ha en extra hållbar aktiedel. För jag tycker att det är viktigt. Jag själv är lite, liksom lite osäker på liksom hållbarheten som vi har pratat om i andra avsnitt, så vi behöver inte repetera det. Så jag gillar ju den här basportföljen som vi pratade om nu. För den ger oss, avgiften för den är 0,26.
Yeah.
Den ger 5500 bolag. Och, alltså det är en sjukt bra portfölj. Och den kommer liksom med stor sannolikhet typ gå som en fondrobot. Är du med? Den är inte lika bred. Fondrobotarna är lite bredare. Men det är marginellt.
Mm.
Så att jag är sjukt stolt över den. Tittar vi om man vill köra extra hållbart, då kommer man få betala mer. Ungefär 0,2% mer. Så då kommer man hamna på 0,48. Och istället för 5500 innehav så kommer man bara ha 1700 innehav i det. Men då är tanken samma. Vi har en bred globalfond som heter då SPP Global Plus, som är då står då för 80%. Sen har vi SPP Emerging Markets, alltså för att kompensera för tillväxtmarknaderna. Och sen har vi SPP Sverige Plus på 10%. Ja. Så samma tankesätt. Det vi har plockat bort här är globala småbolag, för det finns ingen hållbar global småbolagsfond.
Okej. Okay. Okay.
Och listorna, alla de här finns ju på bloggen. Hänger du med?
Ja. Yeah.
Bra. Så om man ska ta liksom en kommentar till det här. Nu har vi pratat om Länsförsäkringar Global. Där kan man byta ut mot till exempel Avanza Global om man kör Avanza eller liksom så här. Och man vill, man kan också lägga till liksom fler globalfonder genom att säga så här, men jag vill inte ha 50% i en enda fond, utan jag vill ha 20% i SPPs globalfond, 20% i Länsförsäkringar och 20% i Swedbanks. Så kan man också göra, men jag upplever det bättre att den är enkel
Ja, liksom. Ja, absolut. Men var det inte, är det inte så att de också överlappar varandra, eller?
Det är som att köpa gott och blandat. Men jag säger så här, jag köper hellre gott och blandat både på ICA och på Coop. För jag vill inte lägga alla mina pengar på Coop. Är du med?
Fast man köper ändå samma.
Man kör det ändå samma gott och blandat. Men det kan ha vikt, alltså så här.
Varför ska man göra så då?
Ja, men detta är så här nischgrejer. Alltså till exempel så här, om vi har belåning på Avanza. Så säger Avanza så här, du får sämre ränta om du har för mycket i en enda fond. Eller Nordnet säger det. Så de säger så här, för att du ska få den bästa räntan på belåning, då får du max ha 20% i en enda fond. Så då behöver jag dela upp globaldelen på 3 fonder.
Okej.
Okay. Eller 4. Okej?
Okay? Okej.
Okay. Bra. På samma sätt, man kan byta ut den här tillväxtmarknadsfonden, Länsförsäkringar tillväxtmark mot Avanza Emerging Markets på Avanza, om man kör där. Och också här, innan vi dyker ner modellportföljerna, så är det så att vi har valt, eller jag har valt att ta med guld i alla portföljerna. Och guld är en kontroversiell investering, och det är här jag kommer få mest kritik, högst sannolikt. Du ser ut att du har checkat ut.
Nej, jag har inte checkat ut. Jag tänker mer så bara, fine, du vill ha guld, men du kommer säkert prata om man inte vill ha. Ja. Denna delen. Ja. Så att det är väl inget att argumentera med.
Nej, men precis. Nej, men jag tänker så här, argumentet för guld är ju så här, att det skyddar mot inflation, det skyddar mot regeringar, inkompetens, liksom.
Vad tänker du då?
Nej, men det är ju...
jag trodde aldrig att vi skulle säga att USA har haft någon inkompetens, men nu vet jag inte ifall man kan säga det.
Jo, men
eller det kan man inte.
Ja, det är svårt att säga.
Det är svårt att säga, ja.
Ja, det är svårt att säga. Men,
vilka regeringar tänker du på?
Ja, vi har ju inte... alla.
Ja, okej.
Okay. Alla regeringar trycker ju mer pengar, och historiskt sett har inte det varit ett framgångsrecept.
Ja.
Liksom att vi blir ju fattigare i kronor.
Mm.
Så att liksom guldet har ju varit en värdebevarare i flera tusen år. Och man kan säga, jag ser ju framförallt guldet som en försäkring i portföljen. Och det finns ju en så här klassisk tumregel att man kan ha mellan 5-10% guld i sin portfölj. Sen är det ju sådana som Erik Strand som tycker att man ska ha 40% guld för att, men då gör man ju ett bett, alltså en spekulation i att vi kommer hamna i ett scenario där guld kommer gå bättre än annat. När jag säger 5-10%, så säger jag så här, jag har ingen åsikt om hur guld kommer att gå framåt, utan jag säger så här, att guld, salt tenderar smaka bra på en stekt biff. Liksom. Jag har inte någon sån här, det kommer bli brist på salt, så jag köper på mig extra salt nu för jag kommer kunna sälja saltet på gatan. Alltså,
nej. Ja.
Så. De som argumenterar emot är till exempel Lisa. Då säger de så här, guldet har ingen naturlig avkastning, det är en sten. Liksom, där är inget inneboende värde, där är ingen utdelning, där är inte mer av stenen i din låda om 2 år än vad där är idag. Så att den har inget värde än vad någon annan är villig att betala för den. Och sen var det liksom någon på nätet som sa så här, ja men du vet, sen kommer man på ett sätt att utvinna guld ur hav, ur vatten, och plötsligt så blir guldet värdelöst. Alltså, man kan argumentera för många sådana här saker.
Jag vet inte, är det verkligen nära förestående?
Jag har aldrig att man kommer att göra så. Att det skulle gå. Jag tänker så här, du vet, när vi börjar få gruvbolag ute i rymden, possibly, liksom. Men ja, fuck it. Jag tänker så här, historiskt sett har det varit bra, det gör att portföljerna blir bättre, att den riskjusterade avkastningen blir bättre. Inte mycket, du får inte högre avkastning, men du får en jämnare avkastning. Så jag gillar det. Nej, men det introducerar ju en komplexitet i portföljen, för att om man inte har ägt guld sedan tidigare så måste man göra så här kunskapsprov, och så säger så här Avanza och Nordnet så här, ja, vi måste varna dig för att detta är en så här konstig grej du gör.
Alltså det kan ju verkligen skrämma vem som helst.
Ja, säkert. Men lite så, men då är det ju så, för att ofta, det är kallat för att köpa guld, så köper man så kallad börshandlad fond, en ETF, exchange traded fund.
Så det är inte riktigt...
Nej, och det är samma sak om man ska köpa de här temafonderna på Future Mobility eller AI, så är det också en sån här nischfond, så då får man göra samma kunskap. Så man behöver bara göra kunskapstestet en gång. Så att det är en sån där grej som man behöver veta. Och sen den andra komplexiteten är att du kan inte månadsspara i guld. Nej. Utan då får du köpa det nu och sen så köper de 6 månader igen. Eller du bara köper nu och sen köper du guld om 12 månader igen. Så att, ja. Så att man är så här, gillar man inte guld eller man tycker det verkar krångligt, skit i det och lägg delen i aktier istället. Mm. Så kan man väl liksom säga. Bra, det var väl egentligen väldigt lång så här, intro till våra portföljer, men jag tänker ändå det är viktigt. Ska vi titta direkt på portföljerna här nu? Så om vi tittar då på då högst risk, högriskportföljen, så kan man säga så att den lämpar sig för långa tidshorisonter, pensionssparande, barnsparande, ekonomisk frihet, FIRE. Och där är ju mycket, liksom en hög andel aktier. Och där är ju också, jag brukar säga så att om man tittar på fyra hinkar portföljen eller modellen, så är ju detta för get rich, alltså skapandet av förmögenhet. Det är ju där den passar.
Ja, och det kan man ju tycka är konstigt med att det är hög risk på det. Men det är ju också...
Ja, för du vill ackumulera tillgångar här i denna. Du vill ju skapa, detta är motorn i, i ditt sparande. Mm. Rimligt att fundera på en så här 100% aktieportfölj, 6-7% avkastning om året, tänker jag. Och att här går vi på det antaget att i 9 fall av 10 över lång tidsperiod så kommer jag gå plus där. Så att denna portföljen består av, då, av 80% aktier, 10% guld, 10% räntor. Och räntor här i detta fallet är bankkonto med insättningsgaranti. Jag har skrivit kontanter. Så att de där 80%, då har vi den här basportföljen som vi sa innan. Och omräknat så blir det 60% globalfond, 10% Sverige, 10% 5% globala småbolag, 5% tillväxtmarknader. 10% guld, 10% på bankkontot med en insättningsgaranti eller saldokonto.
Ja.
Så ganska
enkelt. Men
kan
det verkligen då funka för någon som har 20 miljoner, säger vi?
Ja.
För hur mycket ska man då ha på sitt bankkonto? Då är det ju 2 miljoner.
Ja.
Det låter ju som jättemycket pengar som bara står och blir uppätet av inflation.
Ja, fast å andra sidan så är ha 100% aktier och sen går du back över en 30-årsperiod.
Jag vet inte vad jag ska säga. Jag har inga siffror i huvudet nu på hur mycket jag skulle bli av med och hur det skulle hjälpa mig att ha pengar på bankkontot då.
Ja, men alltså till exempel...
Då kanske jag hellre vill ha dem i guldet då.
Ja, fast nu börjar du spekulera.
Ja, just...
Så att jag tänker så här att till exempel, har du kontanterna här, ja. Så kan du antingen, jag skulle avråda, men använda dem för en sån här temafond. Men vad som egentligen är smart, varför jag lägger in de här 10%, det är ju, tittar man på beteendeforskning, så är det så att vi människor tycker känslomässigt att en förlust är mycket värre än en vinst.
Ja.
Så genom att ha 10% kontanter i din portfölj, så kommer du i goda tider inte tjäna så mycket som du hade kunnat om du hade 100% aktier. Men i dåliga tider då börsen går back, så kommer du gå mindre back än om du hade 100% aktier. Förstår du? Så känslomässigt kommer du ligga bättre än index i en dålig period, tack vare guldet och tack vare kontanterna. I en god period så kommer du ligga under index för en 100% aktieportfölj. Men eftersom du ändå kommer vara plus, så kommer känslan ändå vara bra. Och när känslan är dålig för att du ligger back, så kommer den ändå vara bra för att du ligger bättre än index. Förstår du?
Mm, absolut.
Ja, och där är den här fördelen, psykologiska effekten. För att när det skiter sig så vill vi alltid göra någonting. Och det man kan göra om du har guld och räntor när det skiter sig på börsen, som till exempel under corona förra året,
ja.
Då kan du använda räntepengarna för att köpa aktier när de är på rea.
Ja, det vill man ju såklart.
Ja, det är inte säkert. Det är en potential.
Det är en potential.
Och då är det mycket bättre att du tar ett steg, att om du ändå ska röra på dig i en kris, då är det bättre att du tar ett steg fram än att du tar ett steg bak.
Mm.
Liksom, och blir aggressiv. Och på detta sättet så har du ett torrt krut. Så att jag tycker ju till exempel att en 90-10-portfölj är bättre än en 100-0-portfölj, eller i detta fallet en 80-10-10-portfölj är det. Så här kommer vi lägga majoriteten av pengarna för i år.
Ja.
Så är det okej med att vi lägger majoriteten?
Ja, det är jag.
Okej. Hänger du med på hur den är konstruerad? Så att, bra.
Om man ska säga så här, och i stora drag så är detta så som den ser ut förra året. Så skiftet här, jag tror att vi förra året hade 15% guld och sen tror jag att vi hade en räntefond. Så nu säger jag så här, bankkonto, insättningsgaranti, vi har bytt ut SEB Sverige index mot plus alla bolag Sverige. Så att marginell förändring, man behöver inte ens göra denna förändringen om man inte vill.
Nej.
Bra. Så att, ja, här kan man ju säga någonting om räntor. Vi kommer att prata mer om det när vi kommer till nästa portföljerna. Men räntefonder är ju liksom kluriga, för en räntefond funkar ju så att en räntefond ökar i värde när räntan går ner. Och när räntan går upp så minskar en räntefond i värde. Det vi pratar om detta i avsnitt 64, tror jag. Så att idag blir ju liksom den stora frågan blir så här, varför ska jag ha en räntefond och ta en risk för att tjäna 1%? När jag kan tjäna 1% riskfritt på ett bankkonto. Så därav är många portföljerna i år kommer en stor del bankkonto med insättningsgaranti.
Mm.
Okay?
Men det här med räntor och räntefond, alltså det har väl varit flera år som det har varit väldigt klurigt eftersom vi har noll
ränta. Precis. Så är det. Så är det. Tittar vi på mellanrisk, det som vi har kallat för nybörjarportföljen, då var det ju en mellanlång tidshorisont, till exempel 5-10 år eller 3-7 år. Alltså mer än 2 år, mindre än 10.
Mm.
Så kan man liksom säga. Och detta passar ju till exempel, om man väl har vunnit spelet, alltså stay rich-fasen, är ju detta en ganska bra portfölj. Detta är liksom en liknande fördelning, inte samma fördelning, en liknande fördelning som Norska oljefonden har. Så att ibland så får hör jag folk säga, nej men jag vill inte ha nybörjarportfölj, för jag är inte nybörjare. Och jag säger, nej men det var bara ett dumt namn för 7 år sedan, jag tänkte inte på det.
Ja, vi kommer väl att ta bort
vi kommer att kalla, jag tror vi kommer att kalla det för mellanriskportföljen.
Ja.
Målsättningen här är ungefär 4-5% avkastning per år. Så detta är en typisk sån här portfölj man egentligen skulle kunna leva på när man är FIRE, i FIRE-fasen. Alltså när man är... kunna ha en 3-4.
Säg nu vad FIRE betyder, det är inte alla som vet.
Ekonomisk fri, alltså man kan leva
financially
på avkastning. Independent and retire early.
Yeah.
Rentier är ett mycket bättre svenskt ord, men det är ingen som
det använder det. Det låter så ålderdomligt. Ja, men jag gillar ålderdomliga ord faktiskt.
Att man lever på räntan av sitt kapital. Rentier. Man är rentier. Och då har vi tagit 50% aktier, 10% guld, 40% räntor.
Hur är de fördelade, de här räntorna?
Jo, men då har jag tagit så här, 35% globalfond, 5% Sverige, 5% tillväxtmarknad, 5% globala småbolag. Det är aktiedelen. Så det är samma 4 fonder som återkommer alltid. Räntedelen har vi sagt då, 20% av totala värdet i kontanter, 20%, och då har jag tagit AMF räntefondmix. Alltså om jag bara ska välja en räntefond så är det min favorit. Den blandar liksom räntor runt om i världen, den blandar långa och korta räntor. Så att det är liksom en bra räntefond, AMF räntefondmix. Och sen har vi 10% guld i den här extra gold-fonden.
Ja.
Avgiften 0,18%.
Ja, det var inte mycket.
Nej, jag tror på den förra portföljen, vet jag inte vad vi låg på.
Men var det inte
0,22?
Mm.
Så att detta är väl liksom drygt hälften mot, mot en fondrobot.
Mm.
Så att, ja, detta är jag faktiskt sjukt nöjd med. Någon kommentar?
Det är ju den här AMF-mixen.
Räntefondmix.
Ja. Vet du hur de har tänkt när de har mixat ihop de räntorna? För det är förmodligen väldigt strikt med hur de har...
Nej, men de,
satt ihop den.
Ja, men de har ju gjort, jag tycker de har gjort en bra avvägning. De har så här amerikanska fonder, amerikanska räntor, europeiska räntor, svenska räntor. Sen har de också varierat i liksom typ av lån. Så att, alltså, de har liksom satt ihop en mix. Sen vet jag inte hur de resonerade exakt när de satt
i tanken,
ihop
det.
Men jag tycker att det är en bra... Det är en bra svensk räntefond. Jag vet ingen annan fond som skulle vara bättre.
Men varför tycker du den är bra då?
Ja, men
är det för mixen?
Ja, det är för mixen.
För att det är inte för att hur den har gått?
Nej.
Nej. Förlåt. För jag är hela tiden så att jag vill fråga, hur har den gått?
Jag vet inte. Nej. Jag bryr mig inte.
Nej.
Utan jag tittar ju framåt istället för att titta i backspegeln. Liksom... Men det där är ju roligt, för det känns ju verkligen så att när folk kör bil som fonder, då hade de haft liksom en backspegel som en vindruta Och det enda de tittat framåt är den lilla backspegelstorleken.
Men grejen är att det är något som skaver för mig väldigt mycket kring det här. För att jag kan ju inte köpa en, låt säga en Ukraina-fond, som jag såg att det var någon rådgivare, jag vet inte om det var Avanza eller Nordnet, som sa att det var det sämsta hon hade köpt.
Ja.
Och då hade hon ju ändå tittat framåt liksom. Men det hade ju gått dåligt för den. Ja. Och då kan jag ju tänka så att jag vill ju se hur det går för fonderna innan jag lägger
pengar. Men då skulle jag säga att då har den personen gjort misstaget återigen. Du kan inte utvärdera ett beslut på hur det gick. Du måste utvärdera ett beslut efter beslutsprocessen. Förra året, så här, var det ett bra utfall att få 3% när den förväntade årsmedelavkastningen är 7? Nej, det var det inte. Var beslutet fel? Nej, det var det inte. Det var helt rätt beslut. Men utfallet blev inte så. Det är som att spela blackjack. Är du med? Så här, går jag och spelar blackjack, jag får 16. Är du med? Och det, liksom för den som inte vet hur blackjack går till, så är det så här, den som kommer närmast 21 vinner. Kommer man över 21 så förlorar man. När jag hamnar på 16 och krupiären har mer än 7, då ska jag inte ta ett kort.
Nej.
Är du med? Det är statistiskt. Gör jag det många gånger så kommer jag vinna. Men liksom så här, jag kan ha otur. Den kan ju ha 7 och så dra ett bra kort och hamna på 20. Ja, jag förlorade. Men det handlar ju inte om att det var ett fel beslut.
Nej,
att
men
stanna
vet du vad
på 16.
Det som händer när jag... För att jag är fortfarande inkörd på att man kollar hur det har gått.
Ja.
Så då glömmer jag att jag ska inte kolla på det. Jag ska kolla på vad det var för beslut jag tog.
När jag köpte det.
När jag köpte det.
Ja.
Vi får nog kanske inskärpa detta. Hos mig i podden.
Ja.
Att det, och grejen är den att det är ett mycket bättre sätt ju, för att då måste jag ju ha en beslutsprocess.
Ja.
Och har jag inte det, ja, då får jag ju skylla mig själv med vad utfallet blev.
Ja.
Och så kommer jag bara titta på sådana ytliga faktorer som det, hur det gick.
Ja. Vi kommer ha ett avsnitt som heter så Paradox of Skill, där vi kommer att titta på just där skillnaden på färdighet och utslump.
Men förstår du vad jag menar? Att man får liksom inte glömma bort vad det är man egentligen baserar
sitt beslut,
sina beslut på.
Ja. Ja. När jag sätter ihop denna portfölj, jag har ingen tro om framtiden. Jag vill ha en portfölj som ger ungefär 4-5% avkastning framgent. Vad baserar jag det på? Jag baserar det till viss del på historik.
Ja,
jag baserar
det
också på tillväxt. Och jag baserar detta på att nej, det finns inga liksom gratisluncher. Så det finns perioder då kontanter och räntor går bättre än aktier. Varenda år aktier har gått back så har kontanter slagit, överpresterat mot aktier. Och som vi kollade innan, så det finns ju 12-15 års perioder då aktier har gått dåligt. Så jag gillar ju nybörjarportföljen på det sättet.
Absolut, men vi håller den här diskussionen vid liv.
Ja.
Det här med beslutsprocessen.
Ja. Det är därför jag säger
och för att grejen är den att på något vis så kollar man ju ändå bakåt för att... Och så säger du så, jag har ingen förväntan på framtiden, men du har ju baserat ditt beslut på att du ville ha en 4%.
4-5% avkastning.
Ja. Om året, och då kan man ju inte ta vilket skit som helst liksom, egentligen.
Nej, men jag tar tillgångsslaget. Jag äger ju alla...
Jag blir knäpp. Åh, jag vet. Jag är inte insatt i detta på det samma sätt som du. Men jag vill förstå det på samma djup som du, Jan.
Så här, aktier som tillgångsslag. Om jag köper alla aktier i hela världen så kan jag förvänta mig ungefär 7% nominell avkastning. Som jag har 100%.
För att det har gått så.
Det har gått så historiskt. Och för att jag har någonting... Jag behöver ha, så här, jag kan välja att lägga mina pengar i räntor. Jag kan ha dem på bankkonto, jag kan ha dem i räntor eller jag kan ha dem i aktier.
Ja.
Okej? Okay? Så om jag sätter dem på ett bankkonto, då får jag typ 0,51%. Okej? Okay? Om jag ska placera dem i räntor, då måste jag ju ha mer än bankkonto. För om jag inte får mer avkastning på räntor, då kan jag lika gärna ta bankkontot.
Mm.
Eller hur? Mm. Så om jag lånar ut mina pengar till då ett företag eller svenska staten, då kommer jag säga så här, kära svenska stat eller kära SAS eller kära liksom bolag, om ni ska ha mina pengar, då vill jag ha 4% årlig ränta, för annars är det inte värt det. Det är inte värt att låna ut till dem för 0,5% ränta, för då kan jag lika gärna ha det på bankkontot utan någon.
Vad är det du
risk.
Säger där egentligen?
Att jag har en riskpremie. Jag har en riskpremie på 3% från räntor mot ett bankkonto.
Mm.
Okej? Okay? Jag överdriver lite för att göra det tydligt. För nu är problemet vi har nu med räntor är att riskpremien är ju samma för räntefonder och bankkonto. Och det är därför vi plötsligt börjar ta mer bankkonto än räntefonder.
Ja, jo men visst.
Än mer för att riskpremien är borta. Den kommer nästa fråga. Okej, okay, så på en räntefond, om jag lånar ut mina pengar till ett företag, så kommer jag säga, jag vill ha garanti. Det vill säga, jag vill ha pant. Betalar ni inte er ränta så tar jag er fastighet. Betalar ni inte ränta, men då tar jag liksom aktierna i ett bolag eller jag tar maskinen och säljer er maskin så att jag får tillbaka mina pengar. Men det är ju därför jag har räntor.
Yeah.
Okay.
Yep.
Nästa steg är ju då aktier.
Mm.
Aktier, då säger jag så här, jag har ingen säkerhet. Går företaget konkurs, då får jag inga pengar. Jag kan inte ta maskinen och sälja den. Och då säger jag så här, om jag ska ge er equity, om jag ska ge er pengar, då vill jag ha mer betalt för de pengarna än om jag hade gjort ett lån. Eller hur? För att lån har jag säkerhet 3%,
mm.
men då vill jag ha ytterligare 3%. Och då vill jag ha 7% avkastning för att det ska vara värt för mig med equity. Förstår du?
Ja. Yeah.
Därför kommer aktier alltid över tid ge mer än räntor. Över tid, allt annat lika. Och räntor kommer alltid ge mer än bankkonto. För jag tar en högre risk i respektive steg. Så därför kan jag resonera som att hur vet jag att aktier kommer ge 7%? Nej, det vet jag inte. Men om de inte ger 7% så finns det ingen anledning att äga dem. För då kan jag välja att sätta pengarna i ett annat tillgångsslag.
Mm.
Och eftersom aktier är det som har högst risk så kommer det också ge högst avkastning. Hänger du med?
Absolut.
Så därför tittar jag på så här, så hur kan jag för att minimera risken med företag, då vill jag äga alla aktier. Det är därför jag har en global fond, äger alla företag i hela världen. När jag väljer min räntefond, vad väljer jag för en räntefond? Jag väljer en räntefond som äger så många olika räntepapper som möjligt. De lånar ut till svenska staten, till amerikanska staten, till europeiska stater. De lånar ut lån på kort sikt, på lång sikt. Så jag försöker ha så många lån i den här fonden som möjligt. För då behöver jag inte ta ett enskilt bett om att säga så här, svenska flygbolag vill jag låna ut till. Ja, då kan jag få 20% ränta, men Norwegian har gått i konkurs.
Mm.
Alltså,
nej, men det är bra förklarat. Hela beslutsprocessen, vad den är baserad på.
Ja,
eller hur?
Ja.
Bra förklarat. Vi kanske ska ha detta som ett klipp.
Ja, det kanske vi har. Kasper, ja. Du får klippa ut detta.
För då förstår jag liksom vad beslutsprocessen är baserad på.
Ja.
Att den, ja.
Ja. Och då blir det så här, jag tittar på historiska saker. Ja, för då tittar jag, vad är riskpremien? Men då, och det kan man göra så här, liksom, någon slags, ja, vi behöver inte dyka ner i det. Men man kan prata mycket mer om det.
Men detta är så nytt för mig.
Så efter 200 avsnitt.
Nej, men det här med beslutsprocessen och att vi inte tittar i backspegeln så mycket.
Ja.
För mig är det nytt och jag tror för vissa lyssnare kanske med.
Ja.
För det är inte så länge vi har pratat om det, att man aktivt ska sluta titta i backspegeln.
Ja, nej, för mig, jag fattar det. För mig har det varit ganska tydligt, men det har blivit frustrerad för att jag får hela tiden den inspelat. Och då har jag varit så här, nej men det är kanske inte så himla tydligt.
Nej, det är ju en tegelsten som har kommit i huvudet på dig och så har du någon dag vaknat du upp och tänkte så.
Att folk är idioter.
Ja, du tänkte det först, men sen när tegelstenen hade slått dig tillräckligt hårt så tänkte du, att jag får förklara detta, hur jag tänker.
Jag har inte varit tydliga. Jag har bara antagit att alla fattar ju att historisk avkastning. Så här, jag är så här, vi säger det i varenda avsnitt.
Jo, det är klart man säger det, men bakom det påståendet så ligger det ju jättemycket annat.
Ja.
Det är som att man gör en operation på ett visst sätt och det folk har dött innan man kom på att det var det sättet som var det bästa.
Jaja.
Men det är ju inte något vi pratar om nu ju.
Nej.
Beslutsprocessen som ledde fram till titthålsoperation.
Ja.
Ja,
precis.
Anyway,
ja, bra.
Så tack för förklaringen.
Ja, så är det tydligt nu. Så varför har vi kontanter? För att riskpremien mot räntefond, det är inte värt att ta risken, för jag får inte betalt för den risken. Men eftersom vi ändå har så pass mycket, här pratar vi 40% av portföljen, ja, då behöver vi ändå göra en diversifiering där.
Mm.
Okej?
Okay? Mm.
Stort sett samma portfölj som förra året. Man behöver inte göra korrigeringarna. Återigen, man kan dela upp globalfonden i flera andra och man kan skippa guldet. Skippar man guldet, då tar man lägger pengarna i aktier så att man får 60-40. Nu har vi 50-40-10, men då kör man istället 60 aktier, 40 räntor. Samma uppdelning. Bra. Sen hade vi en diskussion i forumet också. Skulle det inte vara mer att man kanske skulle haft 15 eller 20% guld i den här? Eller man skulle kanske ha mer aktier. Men jag vet inte. Jag gillar det. Vi kommer lägga pengarna så här. Jag tycker att det är en bra medelväg.
Mm.
Tittar vi sen på Rika Tillsammans-portföljen. Detta är en specialportfölj. Jag är lite rädd. Jag gillar ju denna jättemycket. Detta är ju den äldsta portföljen vi har haft. Vi har haft denna sedan 2014.
Är den här allväders?
Detta är allvärdersportföljen. Mm. Ja. Och jag har skrivit för säkerhets skull här 5-10 år, men egentligen funkar denna på noll, alltså på ett års sikt också. Poängen med denna portföljen är ju att den alltid ska gå plus, eller när man är osäker på, liksom på tidshorisonten. Den ska också ge ungefär 3-4% avkastning. Så detta är också en sån här, om man är ekonomiskt fri eller man vill leva på avkastningen av kapital. Och denna teorin bygger på Harry Browns permanent portfolio.
Mm.
Så att det finns böcker om den här portföljen som faktiskt är jättebra.
Mm.
Och det som är intressant med denna är att den togs fram på 70-talet. Då man hade haft en lång period och aktier inte hade gått bra. Utan då sa man så här, ja, men vi måste ha andra grejer i portföljen än bara aktier. Så att den har då 25% aktier, för att då ska den må bra i när ekonomin är i tillväxt. Det är därför den kallas allvärd och den ska funka i alla ekonomiska klimat. Så 25% aktier som mår bra i tillväxt, 25% korta räntor när det, marknaden går dåligt eller vi har recession. 25% långa räntor när man har det som kallas för deflation, alltså motsatsen till inflation, att pengarna ökar i värde. Om pengar ökar i värde, då vill du ha lånat ut pengar till andra, för ditt lån blir ju mer värt.
Ja.
Det är de utlånade pengarna. Mm. Och sen vill du ha 25% guld vid inflation.
Mm.
När pengarna minskar i värde, då vill du ha en värdebevarare. Denna portföljen är identisk med förra året.
Kan du inte berätta ändå vad det är i den?
Aktiedelen ser ut som innan, alltså 15% globala aktier. Här har vi valt SPP-aktiefond för att slippa tillväxtmarknadsfonden. Så att här slår vi ihop det till en lite högre avgift, men det blir högst marginellt. Vi har globala småbolag på 5% och vi har aktier, svenska aktier på 5%.
Plus alla bolag, ja, står det här.
Mm. Alltså det är samma, det är återigen samma fond som återkommer.
Ja, jag tänker bara om man inte vet vad som ingår så kan, ja, det kan
man
bra
kolla, man kan kolla på det.
Ja.
Sen har vi 25% kontanter, alltså bankkonto med insättningsgaranti. Sen har vi 25% guld, där vi har då den här extra gold och en annan som heter Wisdom Tree Physical Swiss Gold. Så ja, att vi inte har allt i samma guldfond, vi har delat upp det. Och sen har vi de här långa räntorna, och detta är den mest kluriga delen i den här portföljen och den som gör mig rädd för den här. För vi har säger så här, räntan är låg, räntan borde egentligen gå upp, och sen lägger vi till en räntefond som är då långsiktigt jättemycket hävstång. Så detta är en fond, om räntan går upp med 1% så kommer denna delen backa med 30% i portföljen. Så att det är den längsta diskussionen vi hade på forumet.
Ja, jag vill höra diskussionen. Varför vill ni ha den då?
För att denna delen ska kompensera om de andra går bra. Så att man säger så här, det är okej att denna delen går dåligt för att de andra tre delarna kommer kompensera. Men det känns sjukt läskigt. För att det här är det ju ändå så att vi har ju ändå en tro om framtiden som vi inte ska ha.
Nej, det ska vi inte.
Och här blir ju det svåra beslutet att inte agera på den tron. Så här väljer ju någonting som spontant tar emot jättemycket. Men jag är så här, sluta ha en tro om framtiden, följ strategin, följ denna portföljen och funka till 50 år. Vem är du att ha en åsikt om denna portföljen?
Men jag är nyfiken på vad den här pusselbiten ändå har för, hur den kommer att bete sig när de andra bitarna...
Ja, men den har ju räddat oss de senaste åren. Så när aktier går dåligt så tenderar den gå bra. När aktier går bra så tenderar den gå dåligt.
Ja, och aktier har gått bra.
aktier har gått bra, men vi hade ju också till exempel förra året så slutade ju Riket Sammansportföljen på plus 8%, tror jag. Och det var ju mycket tack vare den.
Räntorna?
Ja. Mm. För att räntorna faktiskt gick ner förra året. Och guldet gick upp.
Mm.
Så att, ja. Avgift 0,17.
Det är
sjukt,
lågt, ja.
Sjukt bra. Ja, så att läskigt, läskigt, men vi har ju ganska mycket pengar i den här.
Men du är ödmjuk, du Jan. Vem är du och kommer att ifrågasätta?
Ja, men det är, men alltså titta, man kan, jag kan lägga
länk till. Jag tyckte det var fint sagt.
Ja. Vi kan kolla, man kan lägga, jag kan lägga länk till diskussionen i forumet. Jag tror vi har 130 kommentarer där vi diskuterar. Och till slut så är vi så här, fuck it, vi följer strategin. Men,
ja, bra.
Ja. Kommentar, man behöver inte göra så mycket. Räntedelen är läskig, föremål för mycket diskussion, det har fungerat. Vi hade mycket diskussion om att man skulle kanske göra en tiltning. Det finns en portfölj som kallas för Golden Butterfly.
Mm.
För det finns en sajt som heter Portfolio Charts, där man har gjort många tester på portföljer. Och då kommer man fram till att en portfölj som är nästan som den här, men där det är lite mer aktier. Det är 40% aktier, 40% aktier, 20% guld, 20% långa räntor, 20% bankkonto. Alltså så att egentligen istället för att säga att det är 4 gånger 25 så säger man att det är 3 gånger 20 plus 40. Och då säger man att den portföljen har gått lite, lite bättre. Så att det är en portfölj som vissa i forumet tyckte så här, denna känns lite bättre. Men å andra sidan så är jag så här, vi har kört Riket Sammansportföljen sedan 2014. Låt oss fortsätta med den. Den, it has served us well.
Varför heter den Golden Butterfly? Jag vet att vi har pratat om denna innan.
Jag vet inte. Han som tog fram den döpte den till Golden Butterfly.
Mm. Att det var tänk så, att sådana ekonomer kan vara lite så poetiska.
Ja, men ja. Att det är fyra olika tillgångsslag. Och så såg det ut som vingarna på en fjäril.
Mm. Mm. Och så är det guld i den. Ja. Ja.
Precis. Tittar vi på försiktiga portföljen så är detta liksom... Enda anledningen att ha denna, det är om man har en stor buffert, att man har till exempel, kommer fram till enligt fyrainkomstprincipen att man ska ha en buffert på 150 000. Då är det liksom att man kanske inte vill ha allt på sparkontot. Idag säger jag så här, skippa nog den försiktiga portföljen. Ha pengarna på ett bankkonto med insättningsgaranti. Det är bättre. Men eftersom vi har börjat med den här portföljen så tänker jag, vi kommer ha den även i år och så ser vi detta långsiktigt.
Ja.
Och då säger vi så här, 15% i aktier, 5% i guld, så vi har så 20% i högrisktillgång och sen har vi de resterande 80% i räntor, alltså i räntor. Och då har jag sagt 40% kontanter, 20% AMF räntefondmix och sen lägger vi till här en fond som heter AMF räntefond lång. Så att här blir liksom första gången det kommer in en ny räntefond.
Mm. Men det är ändå spännande att du säger att det är hög risk, det här aktiefond global som du har där.
Ja, men det är ju i en
försiktig portfölj.
Så är det ju det som står för riskpremien. Den kan ju variera i värde. Sen har vi en jättestor krockkudde här med 80% lågrisk.
Ja.
Så att detta är ju liksom att man ändå har en liten del som kanske ska stå för 1,4% är tanken att den delen ska göra om året. Och den andra ska göra 0,8. Så att här ska vi få ungefär 2,5% om året i en sån här portfölj.
Ja.
Över en lång tidsperiod. Och det är ju bättre än de 1,1% som vi får på bankkontot. Men å andra sidan så på bankkontot har vi ju ingen risk.
Nej, precis ja.
Bra, så att man kan, denna delen kan man utöka till fler räntefonder. Man kan också variera, sätta in lite mer aktier, lite mindre aktier. Men ja, det är inte så mycket mer att säga där, tänker jag. Nej. Det är väl den portföljen jag lyckades minst med förra året. Så här. Bra. Allt detta, som vanligt, så har vi gjort en sån här ombalanseringsmall. Och ombalanseringsmallen, för dig som är ny, det är helt enkelt en Excel-fil där vi har skrivit in fonderna. Och man behöver egentligen bara ange så här, hur mycket pengar har jag som jag vill fördela på portföljen eller vilka fonder har jag idag? Och så fyller man i så här, jag har denna fonden för 2000 kronor, denna för 3000 kronor. Och sen kommer den säga, du borde köpa den här fonden för det här, du borde sälja den här fonden för det här. Så den hjälper bara till med det matematiska att ombalansera. Och ombalansering handlar ju om att det har ju, ofta glider det under under ett år. Så då kan man gå in på riketillsammans.se/mall2021, så kan man då komma åt den här.
Och precis som du säger, om man då redan har till exempel globala barnportföljen, högriskportföljen.
Ja, så bara fyller man i beloppen.
Ja,
så man loggar
men
in
det
på
när sitt... du säger att det glider, det är att fördelningarna flyttas liksom under året.
Sen ska man ju då också säga återigen, under 2020, alltså portföljen slutade på plus 3%.
Ja.
Så glidningen är ju högst marginell.
Ja.
Alltså så att man kan egentligen skippa ombalansering detta året. Alltså det, om skillnaden inte är så himla stor.
Mm.
Så att det är väl egentligen en detalj på det sättet. Bra.
Mm.
Nej, sen tänker jag att det är väl egentligen inte så mycket mer att säga. Men vi har ändå pratat en och en halv timme.
Om små förändringar.
Om små
förändringar.
Jo,
men det har väl varit det här med beslutsprocess och... Många har varit med i beslutsprocessen, eller hur?
Absolut. Alltså till alla portföljerna så har vi haft en diskussion i forumet. Så vill man liksom ha förarbetet liksom till där, varför har vi resonerat så här? Hur har invändningarna varit? Vad har varit för? Vad har varit emot? Så kan man ju liksom följa hela diskussionen. Och där kan man också ställa frågor. Så har man en fråga kring de här portföljerna? Eller man har till exempel så här, men jag har min tjänstepension på Länsförsäkringar. Jag kan inte välja den här fonden, vilken fond ska jag välja istället? Forumet är ett superbra ställe att ställa de frågorna på. Så då kan man gå in på riketillsammans.se/forum och så kan man ställa frågorna där.
Ja.
En grej här, för detta fick jag förra året jättemycket mejl om. Mallen är en sån här Google Sheets som är skrivskyddad. Så för att du ska kunna använda den här mallen så måste du ladda ner den till din dator genom att trycka arkiv, ladda, spara som Excel-fil på datorn. Eller om du använder Gmail så kan du trycka på så här, kopiera. Och så gör du då en kopia på den här på den här portföljen så att du kan fylla i dina värden.
Ja.
Bra! Med det återstår väl egentligen att liksom bara säga tack för att du hänger med oss, att du lyssnar på oss, och sen så tänker jag att nästa vecka vet jag inte riktigt vilket avsnitt det blir, men det kommer inom kort kommer det bli ett fyra hinkar avsnitt. Sen kan jag också säga att vi har faktiskt infört ett nytt nyhetsbrev som är så att det skickar ut mejl varje gång vi släpper en artikel. För innan
det kan nog vara uppskattat.
Ja, för att innan hade, och det görs automatiskt. För jag vet ju så att det är så att det är typ 6 månader sedan jag skickade det vanliga nyhetsbrevet.
Du har prioriterat att göra avsnitt.
Ja, så att jag kommer lägga ut en länk också här till ett formulär. Så om det är så att man vill ha ett mejl eller en notis varje gång det kommer ett avsnitt på bloggen, så kan man prenumerera på det. Och sen naturligtvis, tittar du på detta på YouTube eller så, tryck prenumerera. Samma sak
i din poddspelare.
Mm. Så ett fantastiskt stort tack. Lycka till med spanet. Lycka till med ombalanseringen. Har du några frågor, ställ dem gärna i forumet eller i kommentarerna.
Mm.
Tack!
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.